Det här är Entreprenörskapspodden, en podcast producerad av elever på Entreprenörskapsskolan på Uppsala universitet. I den här poddserien intervjuar vi entreprenörer med målet att skapa en brygga mellan teoretiskt och praktiskt entreprenörskap. Hillevi Nilsson heter jag och idag har jag sällskap av Mattias Johansson, Chief Product Officer för Dirac och även medgrundare på det företaget. Dirac är ett företag vars vision är att med hjälp av mjukvara förbättra allas ljudupplevelse. Jag har väldigt många frågor som jag vill få svar på, så jag tänker att vi kör igång direkt. Välkommen Mattias!
Tack så mycket Hillevi, kul att få vara med!
Ja, verkligen jättekul att du kunde ta dig hit! Jag tänker att vi börjar lite direkt med en enkel introduktion av vem du är och vad din roll på företaget är idag.
Ja, jag är som sagt en av grundarna till Dirac. Vi startade det här 2001. Och sen som sig bör när man startar ett bolag så har man olika roller genom resan. Och det här var ju, vi startade det här direkt efter universitetet kan man säga, när jag var 25 år. Så att Vi gjorde det på fritidsbasis först, men så småningom 2009 blev jag vd och det har jag varit i 11 år och nu sen i januari har jag bytt roll för jag insåg att nu är det dags för ett byte helt enkelt. Och då är jag Chief Product Officer, det innebär att man är ansvarig för våra produktstrategier, helt enkelt vad vi gör, intersektionen mellan teknik och marknad.
Ja, oh, vad häftigt, det är verkligen det vi studerar känns det som, så det är väldigt intressant. Om jag då skulle be dig dra en liten snabb elevator pitch på 30 sekunder om Dirac, vad skulle du säga då?
En elevator pitch ska ju alltid anpassas till den man pratar med. Men en allmänt hållen elevator pitch är att Dirac har utvecklat en digital teknologibas som med bara hjälp av mjukvara kan uppgradera vilket ljudsystem som helst i världen. Får det att låta som ett betydligt dyrare ljudsystem. Men utan att faktiskt ändra på något i systemet. Ingen hårdvaruförändring. Så att det innebär att oavsett om det är en hörlur, ett kylskåp som pratar, en PC, en TV, en smartphone eller vad det nu är. Allt som har en liten högtalare i sig. Så kan vi göra det bättre utan att förändra hårdvaran i det. Med hjälp av mjukvara bara.
Jag tycker det låter helt fantastiskt. Jag är verkligen så, jag köper det. Ja, vi kör ett kort mellanspel och sen börjar vi med dagens första tema. Du, Mattias, var med redan då för 20 år sedan när företaget grundades. Och jag skulle vilja gå in lite djupare på resan från idé till företag. Fröet för Dirac såddes ju faktiskt här på Uppsala universitet, där vi sitter just nu, men på avdelningen för signaler och system, om jag har förstått det rätt. Du var doktorandstudent och tillsammans med 5 andra kollegor så kom ni på idén. Och hur kom ni fram till den bakomliggande tekniken och var började allt egentligen?
Så det började med några exjobb. Det var professor Anders Allén här på Signaler och System som jobbar med signalbehandling, digital signalbehandling, reglerteknik, mycket för ska jag säga, radiotillämpningar eller mobiltelefonitillämpningar, Ericsson, Master och sånt. Samtidigt var han hi-fi-entusiast och spenderade alla sina pengar på fritiden på att uppgradera sitt ljudsystem hemma. Och han tänkte, borde man inte kunna kombinera det här? Med hjälp av de här signalbehandlingsmetoderna som man använde för att förbättra radiokommunikationen. Använda liknande angreppssätt. Och då startade han några exjobb bara i universitetets regi. Och det var där som jag och en kompis Jonas Utström kom in och gjorde ett exjobb. Där vi utredde det här och testade på små billiga högtalare. Och tanken var helt enkelt skicka en testsignal genom den här högtalaren. Mät upp vad du får ut. Och då jämför vi det som vi mätt upp, det som vi hör. Med det som vi skickar in till högtalaren. Helst ska de vara samma. En högtalare ska bara återge ljudet så att säga, som artisten har tänkt. Och det är det ju inte. Så att, men då kan vi göra ett inversfilter på tekniska som korrigerar från de här färgningarna. Det är väldigt mycket som att, som att göra glasögon matchade för dina ögon. Och det här gör vi för ljudsystemet. Så det var liksom fröet till idén. Och när vi då testar de här sakerna på universitetet, satt här någonstans på magistern heter det då. Och insåg att det blir jätteskillnad. Jag och Jonas var inte sådär, vi var inga audioentusiaster sådär. Vi spelade lite musik och tyckte det här var en kul tillämpning av avancerad teknologi. Och vi gick igång på att det blev en jätteskillnad. Det här måste vi bara ta ut. Och vi hade redan, jag och Jonas, liksom gått lite kurser i, som på något sätt relaterade till entreprenörskap, så här minns jag. Jag kommer inte ihåg vad de hette. Och liksom gjort lite, vi hade lite andra idéer också. Men när vi såg det här, då var det, oj, det här måste vi liksom göra någonting med. Så att vi tre var egentligen kanske grundtrion då. Men när vi gjorde exjobbet så kom också Anders kollega Mikael Sternad in och Nilo Casimiro Eriksson som var doktorand före oss då. Då fanns det också en tävling som hette Venture Cup, en affärsidé-tävling som var faktiskt ett väldigt bra initiativ av McKinsey. Där man både gick kurser så att säga, eller fick lära sig hur man gör en affärsplan. Och samtidigt var det en tävling i tre etapper. Då. Det var för just så här, universitetsrelaterade idéer. Och då ställde vi upp i den och det bar sig inte bättre än att vi vann. Och under tiden, medan vi gjorde det, så hade också den sjätte personen, Per Dahlman, kommit in i det, som gjorde ett fortsättningsexjobb på det här. Så det här var ett väldigt ekonomiskt sätt att starta upp genom att göra det i form av exjobb, grundutvecklingen då. Och i och med att vi vann tävlingen så fick vi också någonstans bekräftelse och kicken i ändan att ja, men nu kan vi inte, liksom, inte göra det här. Och förtroendet att starta det när liksom andra säger att det här är nog en bra idé. Så det var grunden till det hela.
Gud, så du har ändå fått plugga lite på det. Så du har lite teori med dig kanske. Mm. Mycket av det som vi faktiskt jobbar med just nu.
Lite i alla fall. Ja. Inte på den nivån ni pluggar, tror jag.
Nej, men ändå. Du har ändå lite i bagaget. För det känns som att det är en ganska ny grej just på universitetet att verkligen satsa på det. Och i en av studierna som vi har läst, så om teknikbaserade företag är väldigt, väldigt viktigt med de mänskliga resurserna. Och om du nu ser tillbaka då på den här starten med er sex då, kan du se att det var någonting speciellt som gjorde att just ni sex lyckades? Var det någonting, eller var det att ni råkade, var allt en slump?
Det är väl lite av, nej, det är nog inte bara en slump. Jag tror man måste nog ha, definitivt är det, tror jag, de mänskliga resurserna är det viktigaste. Det är teamet bakom. Sen kan idén vara vad som helst. Det går att lyckas med alla idéer. Det är bara exekvering. Men jag tror att för det första måste man nog i gruppen, om man är en grupp, vara väldigt prestigelösa. Det får inte vara, det här var min idé, det här var din och sådär. Det funkar ju inte. Och det hade vi väldigt så här, trots att på något sätt kan vi säga vi hade vi som var studenter och sen hade vi två professorer. Kan man lätt tänka sig att det blir liksom, att de sitter på lite högre hästar. Men så var det inte alls. Totalt liksom platt organisation, om vi ska kalla det för en organisation. där alla liksom hade lika vikt. Och även när vi gick in och startade bolaget, vilket jag tror också är klokt, så hade vi samma ägarandel från start. Det bäddade för att minimera konflikter. För under vägens gång så är det ju liksom, det är en kamp någonstans att få ett bolag att växa och lyckas. Och då måste man ju dels fungera tillsammans så att det inte blir konflikter och liksom minimera alla sådana saker. Sen tror jag också att vi hade en bra kombination i teamet av dels vissa personer, istället för att namnge vilka, men liksom som är väldigt metodiska, väldigt grundliga, vilket behövs för att minimera risker när man bygger en affärsplan. Och samtidigt vissa som var väldigt visionära. Och då blir det en bra mix, tror jag, utav det här liksom att metodiskt. En del entreprenörer kan leva upp i det blå bara. Ja. Och ha en jättebra idé. Men en idé, det är inte idén som är företaget. Utan det är ju hur man sen genomför allting. Så att jag tror vi hade en bra mix. Men samtidigt behöver man idén. Och så behöver man något som också naturligtvis är helt kritiskt, att kunna sälja idén. Att kunna övertyga. Yes. Och jag tror vi hade liksom den mixen där, blev bra. Och så en annan styrka, tror jag, det här beror lite på, alltså vi var sex personer, det kanske är mesta laget, men det har varit en styrka att vara flera. Framförallt de första åren, för vi startade bolaget i samtidigt som den här IT-kraschen var 2001.
Ja.
Så att det var ju så att säga inte riktigt läge att söka massa venture cap-pengar, och det ville vi inte, för vi hade några sådana möten och insåg att de ingav inte förtroende, de spelarna som fanns på den tiden. Det har blivit bättre. Det är liksom man måste ha väldigt mycket tålamod. Och då kan man växeldra lite när man är flera. Mm. När någon kanske tappar sugen lite, så är det någon annan som kämpar på. Liksom. Så att det är också en styrka att vara flera, tror jag.
Ja, jag kan verkligen Det låter ju väldigt rimligt, men för ofta när man läser om entreprenörer och entreprenörskap så är det så en stjärna, det är en hjälte som verkligen har vänt allt och har gjort allt själv. Och det är liksom Steve Jobs, det är hela det här, de människorna. Ja, så det låter ju lite mer sympatiskt, om jag får säga det så, att vara ett gäng. Och jag förstår verkligen att folk kan bidra med olika saker. För att det finns ju alltid fler som bidrar, men att man kanske inte alltid ser dem.
Nej. Ja, men det blir väl alltid några som blir tongivande. Men det är en styrka att ha ett större team, tror jag, som man kan stöta och blöta idéer emot. Mm. Så att säga. Så att det är nog inte någon förutsättning att vara en Steve Jobs eller Elon Musk för att starta ett bolag och lyckas, tror jag.
Vilket är lite hoppingivande, måste medges. Om du då ska tänka lite på den här övergången då från själva akademikerlivet till entreprenörlivet, för du tog verkligen den resan, för att ni började på skolan och sen tog det vidare. Kände du att du hade mer nyttiga verktyg från universitetet då med de här små kurserna? Gav det någonting, eller var det mer så, kändes det helt separat, eller gav det faktiskt lite praktiska verktyg för när ni faktiskt behövde göra någonting?
Jag tyckte att den här Venture Cup serien av föreläsningar och så vidare var väldigt bra faktiskt. Den gav definitivt bra input, liksom vad man behöver tänka på. Grunden på något sätt behöver ändå vara en affärsplan, och att man har tänkt igenom alla olika delar, att man fick en förståelse med sig från det. Sen tror jag också att liksom när man har gått en civilingenjörsutbildning till exempel, så har man ett metodiskt angreppssätt som också är viktigt. Och förhoppningsvis ett pragmatiskt sådant, så man inte blir liksom fundamentalist med någonting, att det ska vara på det här viset, för det funkar ju inte. Så att man har absolut med sig det, kände jag. Och tror jag och Jonas gick en kurs som jag faktiskt tror var väldigt bra, som inte har något med företagande att göra, kan man tro. Klassisk retorik.
Ja.
Och retorik är väldigt viktigt. Och sånt att övertyga. Så att det hade vi väldigt stor nytta av i hur man ska sälja in idén både till kunder och till investerare och kanske även internt.
Mm, ja. Det är väldigt bra övergång då till nästa ämne, som är lite om hur man ska hitta sin plats på marknaden. Så vi går över till dagens andra tema om DRAC, och det är helt enkelt hur ni hittade er plats på marknaden och era kunder. För en av de aktiva forskningsområdena idag är väl att processen är kausal när det gäller att vara entreprenör. Så helt enkelt, vi sätter upp en vision och sen jobbar utifrån den visionen och liksom löser det helt enkelt. Det här är produkten vi ska skapa, sen jobbar vi efter det. Och jag läste någon intervju som du gjorde, och ni diskuterade i början att göra ett nytt Dolby. Och sen blev det inte alls så, utan ni började tänka lite mer på mobiltelefoner, mindre små maskiner. Och hur kom ni fram till att den omställningen var nödvändig? Varför funkade det inte att göra ett nytt Dolby?
Alltså så här, vi hade en vision, det är både ja och nej kan man säga för det första. För att på ett sätt, vår vision var egentligen att bli, ska vi säga, den digitala erans svar på Dolby. Och det kanske jag formulerar lite olyckligt där. För det handlar inte om att göra samma sak som dem. Men det handlar om att bli den som alla konsumenter förknippar med en bra ljudupplevelse. Och verkligen göra mycket större skillnad än vad Dolby någonsin har gjort. Men det är en annan sak. Så den visionen har någonstans legat kvar hela tiden. Men det är alltså på en väldigt så här nivå mer av vad vi vill, vart vi vill nå. Inte vad vi vill göra. Men sen är det ju ändå så att vi har också haft definitivt förändringar. Visionen har nog legat kvar. Sen har den förfinats, kan man säga, i detaljerna. Visionen får nog inte bli för detaljerad. Utan den måste ju liksom vara en ledstjärna som funkar under väldigt lång tid. Och det uppfattar jag att han har gjort. Men däremot, när du säger hur strategin förändras. Det här kausala, det är snarare iterativt.
Mm.
Om man tittar på, vi gjorde ju en affärsplan där till det här Venture Cup.
Mm.
Och den kan ju vara lite pinsam att gå tillbaka till senare. För att man har ju naturligtvis, och det är nog också en förutsättning, att man är lite naiv när man startar ett bolag och tror att det här kommer lyckas och vi kommer bli stora där och där, och det kommer ta 3 år eller 1 år eller någonting. Och sen kommer verkligheten och så testar man sina idéer. Det är explorativt. Man har en fas som är explorativ där man just måste vara väldigt, och där är utmaningen att både vara väldigt lyhörd, höra vad kunderna säger, eller de tilltänkta kunderna, de säger att det här är ju helt meningslöst eller du har fel. Och samtidigt vara kunna skapa sig sitt eget omdöme. För att man måste ju tro på sin vision och någonstans vara liksom säker på att man har rätt. Sen någonstans blir man överbevisad, kanske man har fel då. Men man måste ju på något sätt vara både och, både väldigt konfident och väldigt lyhörd och lite paranoid, så att man tar sig framåt. Så att vi hade ju liksom teorier, och det är lite speciellt i och med att vi på något sätt skapade en ny produkt som inte riktigt fanns på marknaden. Det var väldigt nytt. Och då blir det ytterligare, och då vet man ju inte riktigt. Det finns ingen etablerad marknad, så man kan liksom hitta en marknadsundersökning som säger att så här stor är marknaden, hit ni ska gå. Så att då måste man ju testa sig fram, och det gjorde vi på olika marknader. Och där blir det så att vi fick napp på bilmarknaden. BMW var vår första kund. 2004 fick vi en affär med dem. Då naturligtvis valde vi att prioritera det och fokusera på det. Innan trodde vi kanske på andra marknader mer. Men vi sprang in i problemet att vi var alldeles för tidiga, insåg vi. För att de här, om man säger hi-fi-industrin, de liksom avskydde ju allt vad som hette digitalt. Så vi kom ju som hinhåle själv där. Och det, de lyssnar ju inte. Det var ju mycket lättare att gå ut på en mässa och prata med vanliga konsumenter, vanliga medelsvensson som bara, ja det är ju så mycket bättre, klart man vill ha det här. Och så kommer man till experten och säger, nej, det här är digitalt, det här låter inte bättre, det är processat ljud. Det handlar inte om någon slags objektiv bedömning, utan extremt mycket förutfattade meningar. Och vi kom ju utifrån, så att säga, vi var ju inte från industrin, och det var väl därför vi lyckades i slutändan också. Men då var det ändå så att bilindustrin var den som insåg nyttan och problemet, så att säga. Så att då, det var så vi fick liksom navigera fram och byta fot.
Ja, men det var lite foten in i dörren liksom, att bilarna gav er första i alla fall. Men det är ju inte en liten första kund att ha BMW, det känns ju. Hade ni då produkten redo, eller var det en idé ni sålde? Och sen kände ni, nu får vi pengar, nu har vi någonting att jobba utifrån.
Ja, precis. Vi hade en teknologi, vi hade absolut inte en produkt. Men vi, som du säger, det var en väldigt bra första kund. Och det krävs ju lite tur och timing helt enkelt också. Att man försöker många ställen och sen så råkar det vara rätt timing på någonstans. Man har rätt person, motpart som vågar ta en risk. Nej, vi hade absolut inte en produkt redo. Och konsten var ju att sälja det här och få det att framstå som en produkt. Och framstå som att vi kunde allt om billjud, vilket visade sig att vi absolut inte kunde. Det är väldigt fundamentalt fel på vissa frågor. Men vi hade en grundteknik som fungerade. Men sen var vi tvungna att anpassa den. Och då BMW var så att säga den tagaren av teknologin. Och de gick igång på, de förstod det hela och vi kunde dema i en bil. Att det liksom blev bättre ljud. Sen är det massa grejer till som de behöver i produkten för att kunna sätta det i produktion. Som vi absolut inte hade. Men det fick vi ju improvisera och säga att vi hade och förklara hur det gick till och så vidare. Och sen så var det ju bara scrambla och få fram det där.
Det är en del snack alltså.
Och så lärde vi oss genom att deras systemleverantör, vi jobbar nära dem och fick lära oss mycket där utav dem, vad som var viktigt och så vidare. Så att där var det liksom det här att ja, men vi hade en bra teknologi och de på BMW hade en person som var ansvarig som hade the guts att våga satsa på ett litet garageföretag i Uppsala istället för på Dolby till exempel. Så att det är ju lite råka komma dit vid rätt tillfälle och de hade precis behovet. De letade efter någonting sånt här och då kom vi i rättan tid.
Oj. Ja, det låter verkligen, det är inte slumpat men det är ändå det är skillat att lyckas ta sig dit och verkligen hitta det lilla hålet. Att ni hittade varandra på så bra sätt verkligen.
Ja, man måste liksom skapa förutsättningarna men sen är det ju också ett definitivt liksom slump också inblandade i det hela. Men man kan ju hjälpa slumpen.
Ja, hjälpa den på traven lite. Men då, i så fall så ni hade ändå ett litet samarbete då, om ni inte var helt klara. De kom också med sin expertis och kunde någonstans.
Så att vi fick egentligen i uppgift och vi fick en bil upp till Uppsala så fick vi visa och sådär vad vi kunde göra. Och steg för steg så fick vi till det där.
Så ni började med bilar. Och som jag har fattat det så har ni en lite bredare kundbas nu. För att på hemsidan till exempel så är det uppdelat företag och lite mer privatpersoner. Mjukvaran är kompatibel med allt möjligt. Och är det svårt att prioritera sina kunder?
Ja, det har varit faktiskt en väldigt stor utmaning att prioritera. Och vår teknik är ju sån att den går att tillämpa på så himla många olika ställen. Och därför blir det svårt vart, i vilken ordning gör man saker. Som ett litet bolag kan man inte vara överallt. Och då var det ju, den första prioriteringen blev helt enkelt, alltså vi höll på att testa på olika ställen. Och så ser man, ja, bilbranschen, där får vi en app. Okej, då kör vi där liksom. Sen kom vi i en fas, där kom nästa finanskris 2008-2009. Då var det inget bra att vara helt beroende av bilindustrin. Så då fick vi riktig kris. För vår största kund som var systemleverantör till BMW gick i Chapter 11-konkurs i USA, ställde in alla betalningar. Så då fick vi dra ner på redan från ett litet bolag och dra ner ytterligare. Och det var i det läget jag blev vd också av olika skäl. Och då, en kris är ett bra tillfälle. Alltså för vi hade, vid det läget hade väl i alla fall jag och kanske någon mer insett att det håller inte att vara beroende av bilindustrin på flera sätt för ett startup. Eller ja, det krävs i alla fall andra förutsättningar än vad vi hade, för att det är väldigt långa ledtider. En långsam affär liksom. Så att vi behövde ta oss till en mycket bredare marknad, till en snabbare marknad, konsumentelektronik av olika slag. Och då i det läget så var det också så att vi insåg att vi hade kört för låg burn rate för länge. Vi borde ha satsat lite mer lite tidigare. Det var bra att vi körde låg burn rate i början, men sen fanns det en fas där vi borde ha skalat upp snabbare. Och därmed kom vi 2009 till den insikten på grund av att det blev en kris. Mm. Då finns det förutsättningar att göra förändringar, annars är det lätt att bara fortsätta. Så att då gjorde vi också ganska mycket förändring och tog in, vi fick in en väldigt viktig första, ska säga, mer professionell investerare i John Watin, som var väldigt fundamental också i vår framgångsresa senare. För det är viktigt att ha bra grundare, men det är också väldigt viktigt att ha bra ägare.
Mm.
Extremt viktigt, och som kan skilja på rollerna och som är långsiktiga. Så det var också en viktig förändring. Och nu tappar jag bort vad frågan egentligen gick in på.
Nej, men just det här med kunderna, att ni har ändå ganska spritt.
Ja, just det.
Och hur ni prioriterar det.
Prioriteringen. Så att det blev ju liksom, man måste ju prioritera utifrån naturligtvis vad vi ser största, vår största, vad ska jag säga, egentligen är det ofta milstolpar. Långsiktigt vet vi vart vi vill. Då vill vi vara överallt där det finns ljud, där ljud är relevant. Men sen måste man komma dit på någon väg. Och då måste man prioritera lite utifrån som vi gjorde, ska vi säga, jag brukar säga strategiskt opportunistiskt.
Mm.
För ibland uppstår de här tillfällena.
Mm.
Och det som uppstod för oss 2011 ungefär var att mobilbranschen började ändras fundamentalt.
Yes.
Och då insåg vi att de kinesiska mobiltillverkarna kommer nog bli stora.
Mm.
För Android hade kommit, ARM-processorer hade kommit, så varför skulle Nokia och Ericsson fortsätta vara ledande?
Mm.
Då gick vi dit och de var mycket riktigt väldigt mycket mer öppna för att ta in innovation.
Mm.
Det är så, en etablerad industri är svårare att förändra. Så att det har varit lite sådana här saker som har utlöst, vi vet att vi vill vara överallt. Egentligen har vi en strategi att prioritera top-down. Vi vill komma in, för att ljud är subjektivt.
Mm.
Och det är en upplevelse, precis som säg champagne eller någonting. Och därför vill vi förknippas med de bästa ljudsystemen först.
Oh.
Och sen gå neråt för att bygga varumärket på det viset. För varumärket är kanske till syvende och sist det viktigaste på längre sikt, snarare än teknologin. Mm. Eller de hänger ihop, men båda måste finnas där. Så att också så väljer vi att prioritera utifrån strategin och så att säga, förståelsen att vi kan inte börja längst ner. Vi kan inte ha, alltså BMW var en väldigt bra första kund, för då tittar resten av bilindustrin och säger det här är relevant. BMW väljer inte vad som helst liksom, det vet alla. Och man vill inte börja från andra änden så att säga av spektrat. Så att det har varit guidande, och sen har det varit guidande hela tiden, var är vår produkt relevant, var finns det en willingness to pay naturligtvis för det hela. Men sen har man ju också, det är ju en sak. Men som sagt, bilindustrin, ja, de är redo att betala. Det är bara det att de betalar om 3 år för att ledtiderna är sådana. Och det funkar inte heller för ett litet bolag. Man måste ju tänka på kassaflödet. Så det blir ju en slags integrerad analys av vad prioriterar vi nu. Och det är också beroende på hur konkurrenssituationen är. Man har inte riktigt möjlighet alltid att välja själv vad man vill prioritera. Och om det är så att nu går tåget här och missar vi att ta position där, då blir det fundamentalt omöjligt att nå vår vision om 5-10 år till exempel. Så det är en, jag skulle vilja säga att prioriteringen är en komplex fråga, väldigt komplex. Det är absolut inte lätt. Det är ju helt den där kortsiktiga och det långsiktiga, men det är väldigt viktigt att vara tydlig med vart man vill när man prioriterar det långsiktiga målet. Sen finns det ju liksom 1000 vägar till Rom så att säga, och inte en som är rätt, men man får ju försöka navigera sig på något sätt where it makes sense.
Ja, men för det känns som vi har pratat om i alla fall i vår kurs, så har de diskuterat mycket om att många går till att minska ner kundkretsen. Att till exempel många har föreslått köpt upp allt möjligt och försökt göra lite av allt. Mm. Och snarare försökt nischa ner sig för att verkligen vara bäst på sin specifika grej. Är det så att ni fortfarande är ensamma på just den här grejen, så därför kan ni välja att vraka lite mer? Eller just för att ni expanderar utåt medan alla andra försöker verkligen vara så, vi väljer den här lilla, lilla grejen, så gör vi den riktigt bra.
Jag tror så här, alla behöver, man behöver fokus på något sätt. Men vi har samtidigt den här visionen, som sagt, att vara överallt där finns ljud. Vi kan ju välja att vara en nisch, men nu har vi större ambitioner än så. Så att det vi istället gör är att vi ser till att teknikplattformen är byggd så att det inte innebär en distraktion att ta en affär på en annan marknad. Utan, och det har varit ett rejält arbete de senaste åren, att kunna, och blivit en unik selling point i sig, att vi faktiskt har en skalbar lösning. Så att när vi utvecklar något för ett bilsegmentet till exempel, då kan vi ha igen det direkt i mobilsegmentet. Och inte behöva massa extra kostnader för att anpassa för det. Och det där i sin tur blir en styrka, därför att mobil och bil till exempel är något som verkligen konvergerar idag. Nu används liknande processorer i bilar som görs i mobiler och så vidare. Så att det finns en enorm styrka i det. Många bolag som är riktigt stora i världen är så pass breda att de kanske gör både, det är inte så många som gör bilar och mobiler än, men vänta bara, det kommer nog. Men om man säger i alla fall mobiler, tv-apparater och hela det. Så att då blir det en styrka istället att kunden kan välja en leverantör av digital ljudoptimering. För vi är inte ensamma om att göra sånt här, utan det handlar lite också om att välja vad som är vår styrka. Och en styrka är faktiskt bredden i sig. Men det är en väldigt svår väg att gå, och kanske inte en normalt sett skulle rekommendera. För oss har det nog varit bra att göra så. Men sen har vi under perioder valt och väljer att fokusera mer på ett segment. Som 2011-12 när vi gick iväg från bilbranschen, eller var ännu tidigare. Men då gjorde ett väldigt medvetet beslut också att nu lägger vi bil på is. Om någon kommer till oss, visst, då kan vi ta affär, men vi gör liksom ingenting. Nu satsar vi allt på mobilspåret. Och vad som händer då, det är också där slumpen att ja, men då kommer helt plötsligt Volvo springande och säger att förresten, vi har ändrat oss, vi vill köra med er. Och sen kom Harman och så vidare. Och nu är bil kanske vårt största område igen då. Så att det går ju faser. Så det gäller ju att fokusera i faser i alla fall på vissa marknader, tror jag. Men det där blir ju också som alltid, alltså specifikt från ett bolag till ett annat, vad som är rätt. Men någonstans måste man hitta fokus så man inte sprider sig för tunt. Det har varit en utmaning för oss definitivt att välja hela tiden, för att det går att använda på så många ställen.
Vi ska ta oss till tema 3 för idag. Och det är väl lite mer, jag har redan gått in på en del, men det är helt enkelt hur ni har expanderat företaget lite mer i detalj. Ni har ju då under era 20 år genomgått väldigt mycket utveckling. Från något väldigt litet till något fortfarande inte gigantiskt, men ändå, ni finns ju lite överallt som sagt. Och då är väl helt enkelt resan från entreprenör till företagare, och hur har ni hittat, vi pratade om den här tävlingen som ni var med om i början. Så där fick ni väl er första dos pengar då, eller vad man ska säga, finansiering. Hur fick ni stöd sen? Har ni använt något av innovationssystemet? Du snackar om att eftersom kraschen var där så ville ni inte ha venture capitalist. Vart kom pengarna ifrån, om man får fråga?
Precis, vi fick en liten slatt där som sagt, i och med att vi vann tävlingen. Sen hade vi tidigt, det fanns ju lite då på Uppsala universitet, eller kopplat till universitetet i alla fall, det fanns något som heter Teknikbrostiftelsen. Sen det här UIC, Australian Innovation Center. Men om jag minns rätt här, jag tror vi hade någon slags, vet om det var, ja, vi fick kanske någon slags pengar från de här Teknikbrostiftelsen. Inga stora belopp, men ändå lite. Och sen hankade vi oss fram. Vi hade inte så jättemycket. Jag vet att vi hade kontakt med dem där, men vi hade inte så liksom, jag kan inte säga att det var någon central del för vår finansiering eller, liksom, eller hur vi utvecklar bolaget heller. Utan vi jobbar ju dels fritidsbasis så att säga. Så att vi kunde jobba väldigt gratis, väldigt gratis under en period. Och sedan reste vi pengar via det här Fools, Family and Friends som man brukar säga.
Mm.
Det var första injektionen så att säga. Och sen var det lite så liksom, lite rika personer som ville satsa i det hela kan man säga. Mm. Fram till lite senare. Det är ju typiskt sett, den här finansieringen är ju typiskt sett väldigt mycket enklare när man har en referenskund som BMW som betyder någonting så att säga. Mm. När man har bevisat någonstans product market fit, det är ju en väldigt central milstolpe för bolagen. Så att ja, vi hade inte så jättemycket tror jag ut av de här innovationssystemen som fanns då i varje fall. Sen vet jag inte om vi, jag menar, någonstans måste man vara fokuserad på att bara driva affären framåt och jaga kunder liksom. Det är ju det viktigaste. Man kan, det får inte bli så, vilket det kan bli, att man bara lägger tid på detta med finansiering eller för den delen att få massa goda råd. Man måste också bara köra på och lita på sitt eget förnuft väldigt mycket också.
Hur lång tid skulle du säga att det tog innan ni var ett etablerat företag? Skulle du säga att ni var etablerade när ni fick BMW? Eller nej, känner du er, är det etablerat nu?
Precis, känns det liksom? Jag vet inte om jag känner mig att vi är etablerade än. Men det kanske ligger i sakens natur också som grundare. Och att man som sagt hela tiden ser nästa steg och nästa steg. Och alla risker och alla problem. För idag är vi ungefär 100 personer. Någonstans är det klart vi är etablerade så sett. Men det var ju, det tog ganska lång tid. Och det är klart det beror återigen på att vi kom ju in och skulle omstöpa en bransch lite grann med något som inte fanns. Det är ett mycket längre, det är liksom kanske inget man ska, alltså first mover's advantage, det är ju bullshit väldigt mycket i grund och botten. Det är bättre att vara fast second comer så att säga. Så att vi fick ju göra mycket missionärsarbete.
Mm.
Men som tur var hade vi en väldigt låg burn rate så att det gick så att säga. Så ja.
Ja, vi pratar ju mycket om att de här företagen som verkligen kommer med en helt ny idé och liksom stör lite i hur saker funkar och liksom tar folk från andra marknader. Känner ni att ni tävlar med dem, alltså hårdvara, de som utvecklar den? Är det, känner du att ni måste tävla hela tiden om kunderna för att ni är också lite beroende av den här bra hårdvaran för att ni ska komma till det absolut bästa rätt? Ja. Eller?
Jag tror inte, vi ser nog inte hårdvarutillverkarna så mycket som konkurrent. För vi kan ta egentligen, oavsett hur bra hårdvaru idag har, så finns det lite till att ta.
Exakt.
Det är nästan omöjligt att bygga perfekta ljudsystemet. Mm. Inga genvägar till perfekta ljudet. Utom direkt då förstås.
Så.
Men ja, alltså det man slåss mot är väldigt mycket en förändringsobenägenhet.
Mm.
Det är mycket lättare att fortsätta göra som vi alltid har gjort. Och det blir ju först när någon som BMW säger helt plötsligt sätter en ny nivå som man tvingar alla andra att agera på något och förhålla sig till det och också försöka komma ikapp. Så man behöver en kritisk massa som anammar den här nya för att skiftet ska börja ske. Och det är hela tiden det man slåss mot. Egentligen good enough eller riskobenägenhet kan man ju säga.
Mm. Men känner ni då just den här typen av disruption på marknaden? Har ni lyckats med det ändå? Kommit in och tagit er plats? Och
ja, det har vi gjort.
Ja, det är
men
liksom,
vi har faktiskt, vi har nog ändrat på den här industrin. För nu är det så här, oavsett om de använder oss eller om de har försökt att skapa ett eget team och når liksom någon slags, där de tycker är good enough-nivå, så är det vi och kanske något bolag till som har hjälpt till att driva fram att det faktiskt är så. Så att, jo, vi har lyckats på det sättet. Nu är det accepterat.
Då skulle jag verkligen klassa det som etablerat i alla fall.
Om jag har lyckats, men det får man säga.
Få in en helt ny idé och allt sånt där.
Absolut.
Ja. Jag kan inte riktigt. Jag är väldigt imponerad av hela företaget och tekniken bakom. De här strategierna som man sätter upp inom ett företag kan man ju vara lite oense om hur tydliga eller otydliga de ska vara. För att antingen så blir det lite splittrat inom företaget om man är för otydlig, eller så om du är för tydlig så kan det bli lite instängt och tråkigt och alla kan inte riktigt kanske relatera till den typen av strategi. Ni var 100 pers, sa du. Hur tydliga strategier sätter ni upp? Du, visionen till exempel ska vara ganska bred. Men
det är väldigt viktigt att alla har en tydlig idé om vad målen är, så att säga. Men även strategin, skulle jag säga. Jag tror när man säger att det är liksom bra eller dåligt med en tydlig strategi, det kanske beror på vad man lägger in, liksom hur man har formulerat sin strategi. Jag tror vi jobbar mycket med nu att förtydliga vår strategi för alla. För att det är väl också något så här, när man växer mycket. I början så är det klart att då vet alla i bolaget vad strategin är. Det finns inget att vara otydlig om, för man är så få. Liksom. Alla vet. Alternativet är att man helt enkelt inte har en strategi. Men då driver man ju vind för våg, och det tror jag inte. Det är också en strategi. Men den är outtalad då. Så att jag tror att det är bra att ha en tydlig strategi. Men en tydlig strategi som tillåter, vad ska vi säga, adaption. Och har lite utrymme. Det ska inte vara en instruktionsbok liksom, att det ska agera så här varenda läge. Utan det gäller att lägga den på rätt nivå. För det är ju, en strategi ska ju säga, hur gör vi långsiktigt? Hur organiserar vi för att nå fram till det här målet? Den här stora visionen vi har. Och den måste ju förändras naturligtvis. Och den måste ju hela tiden hantera osäkerheten. För det är lätt i något slags teoretiskt, i en teoretisk värld där liksom allt är känt. Då kan man ju faktiskt säga att den här strategin är bäst. Vi kan liksom matematiskt räkna ut den bästa strategin för att nå det här målet. Men verkligheten är osäker, och vi kan inte säga vad som är bäst. Utan vi navigerar alltid kring det här osäkerhetsmomenten och navigerar risker. Och då ska vi ju helst komma fram till en strategi. Och om vi tror på den här strategin i bolaget, i ledningen, då ser jag inte varför det skulle vara bra att vara otydliga med den.
Nej.
Det tror jag bara skapar förvirring. Och jag tror också när man växer som anställd vill man förstå. För man vill göra skillnad och liksom bidra. Men om man inte vet vad strategin är, då blir man förvirrad och kanske irriterad. För kanske man jobbar med något som man tror, det här är liksom vad vi borde göra. Och sen var det inte alls det visade sig. Det blir bara besvikelse. Så min åsikt, utan att ha läst de här teorierna, är att en tydlig strategi är nog bra. Men sen kan man fråga sig om det är en bra eller dålig strategi. Det är en annan fråga.
Absolut. Jag skulle verkligen kunna sitta och prata hur länge som helst om det här. Men vi ska börja med lite avslutande frågor, tyvärr. Jag undrar vad du tycker har varit det absolut roligaste med att vara en medgrundare i ett techföretag.
Svårt att sätta fingret på en sak. Om man tänker tillbaka, vad det roligaste, alltså jag nämnde den här BMW-affären. Det är nog det roligaste ögonblicket. Om man säger liksom verkligen, du vet, där det var bara yes, fantastiskt, vilken grej, äntligen BMW valde oss. Vi har inte en enda kund och så kör BMW med oss liksom. Det är sådana händelser som grundare som tror jag man alltid liksom går igång mest på. Men det är liksom de här, du vet, glädjerusen. Sen är det ju liksom det här, som en kollega brukar säga, det är väldigt, väldigt välfunnet faktiskt, att säga, ja, det är inte alltid roligt på Drack, men det är aldrig tråkigt.
Okej.
För det är ju så. Alltså att rent krasst, det är ett jävla slit, en kamp hela tiden det här, och lyckas liksom på en global marknad och med begränsade resurser, man alltid för lite och vill för mycket liksom. Men det är ju någonstans hela den där resan, klischéartat, som är det som i alla fall är liksom det lång sikt som är roliga eller utvecklande. Och det kommer jag också när vi hade vunnit Venture Cup, var med på någon sån här intervju inför kickoffen på Venture Cup året efter. Och då tror jag det var liksom någon liknande fråga. Och det jag sa då var något stil med, som jag håller med om idag också, att det är att man vill, varför startar man på? Ja, men det är för att man vill skapa någonting. Man har någon slags idé om någonting, och att se det komma till liv, att bygga någonting och sen bygga vidare. Det är liksom själva byggandet, skapandet, som är det häftigaste. Sen finns det en annan aspekt, tycker jag, långsiktigt, när man, som man kan känna att det är väldigt meningsfullt att man har gjort. Ibland har jag tänkt så här, vi gör så här bra ljudsystem lite bättre. Det är inte precis som att vi liksom skapar en ny cancermedicin eller så. Men samtidigt så gör man just, man gör ändå något meningsfullt. Och man skapar arbetstillfällen. Och man gör liksom, tror mycket på så här, liksom, man gör det bättre i sin lilla nisch. Det är väldigt utvecklande. Det skapar liksom, att känna, ja, men då har man gjort något vettigt här ändå. Så att, ja, det roliga, det är oftast man har vunnit en stor affär. Det är det roliga, så här, yes, där satt den. Och sen är det långsiktiga som blir på något vis av byggandet och skapandet av någonting som man tycker är meningsfullt.
Vad är då nästa steg för Dirac? Vad är nästa stora grej som kommer ge det här glädjeruset?
Ja, jag tror vi har något på gång här. Det är svårt att tala om i enskildheter, men vi har en väldigt spännande fas framför oss nu, ska jag säga, närmaste 2-3 åren, där vi just gått igenom i slutfasen av en strategiövning och vässar till vår strategi ytterligare. Och vi känner liksom just det här att vi pratar om from the few to the many, att det bra ljudet ska vara för alla, inte bara för de som har råd att betala 1 miljon kronor för en jättedyr hi-fi-anläggning. Och vi ser att vi på flera marknader håller på att gå från att vara bara i toppen av den här pyramiden, som pratar om top-down-strategin, till att slå igenom på en bred front. Och det håller på att ske verkligen just nu på flera, de flesta av våra marknader. Så att där ser vi att då når man också en slags sån här inflection point, där den här kritiska massan uppstår och vi förhoppningsvis blir den de facto standard för bra ljud som vi alltid aspirerat på.
I så fall skulle jag verkligen vilja tacka dig, Mattias, för att du tog dig tiden för att komma hit. Det har varit otroligt inspirerande att få höra dig och om din resa, och jag är säker på att alla lyssnare håller med. Ett stort tack till alla er som har lyssnat också, såklart. Se till att hålla er uppdaterade på Podbean så att ni kan ta del av resterande intervjuer som har gjort av entreprenörsskolan vid Uppsala universitet. Tack för mig och tack igen Mattias Johansson från Dirac.
Tack så hemskt mycket. Det var jätteroligt att vara här och prata entreprenörskap.